Hej och välkommen till podcasten. Här pågår föreningsidrott med mig, Johan, och med mina kollegor på RFSISU runt om i landet. Idag så har jag med mig Jennifer ifrån Stockholm. Välkommen Jennifer.
Tack Johan, kul att få vara med igen.
Härligt. Kan inte du berätta vem det är du har träffat idag?
Jo, jag har träffat Katarina Konrad som är idrottskonsulent mot fotbollen på RFSISU Stockholm. Och hon är dessutom kollega till mig i mitt vardagliga yrke på RFSISU Stockholm.
Och hon har lite grottat ner sig i ett specifikt ämne som kanske är lite vanligare inom fotbollen, men som sprider sig som en sjukdom över hela idrottsvärlden egentligen, nämligen matchfixning. Det är det ni har pratat om idag.
Precis, eller som Katarina poängterar, hon pratar ju om anti-matchfixning. Och det är ju egentligen, och det är egentligen det som vi pratar om såklart, även om det stora samlingsnamnet kanske kallas för matchfixning, för det är just det är, att man har otillåten påverkan och ja, matchfixning helt enkelt. Katarina Konrad som är idrottskonsulent mot fotbollen på RFSISU Stockholm. Välkommen Katarina.
Tack Jennifer.
Du får jättegärna berätta mer om dig och vem du är och vad du gör.
Ja, Katarina Konrad som sagt jobbar som idrottskonsulent och vi är 4 stycken på RFSISU Stockholm som jobbar med fotbollen. Och jag har äran att få jobba med just anti-matchfixningsfrågorna. Jättespännande ämne, men jag har jobbat nu 4 år på RFSISU Stockholm.
Det kan ju nämnas att vi faktiskt till vardags också är kollegor.
Så ja,
vi vet ju varandras roller och vad vi faktiskt arbetar med. Och det var ju det som det här kom upp till. Och precis som du säger, vi ska ju prata anti-matchfixning. Vi ska inte prata matchfixning i den bemärkelsen, utan hur kan vi få stopp på det här?
Ja.
Så först och främst då, vad är matchfixning?
Matchfixning, ja, vad är det? Det är ju flera olika saker egentligen. Men vi definierar också egentligen som en av de största hoten mot svensk idrott. Och det handlar om allt ifrån att spelare riggar matcher till att du har planterade spelare från kriminella organisationer. Ja, det är flera delar i det här, men matchfixning och otillåten vadhållning som ju regleras i vårt matchfixningsreglemente som vi har inom idrotten.
Ja, just det. Och ni som också har hängt med så har ju nu under höst och vinter kan man väl säga idrottens himmel och helvete har ju sänds på SVT. Och den här frågan uppdagades väl igen då i och med att det var ett inslag under den programserien. Och det är väl lite därför också vi började arbeta ännu mer kanske också, i alla fall brett med den. Så att den har ju liksom kommit till kännedom igen. Och det är ju det som är så viktigt.
Ja.
Att vi faktiskt börjar prata om de här delarna.
Ja, och jag och en av mina fotbollskollegor, vi kan vi säga ramlade över det här ämnet under våren 2020. Och i och med coronan så fick det här också lite att det blev, man la lite ved på elden. Därför att det hände massor med konstiga saker när inte idrotten fick vara aktiv runt matchfixning. När det drog igång, då var ju svensk idrott en av de få tävlingsidrotterna som höll igång. Medan hela resten av världen stängde ner. Och då var ju de svenska ligorna de som var spelbara. Och då såg vi en ökning av misstänkt matchfixning. Och det är ju där det börjar, det att man misstänker olika fall.
Gud vad intressant när du säger så. Hur börjar man, eller hur liksom misstänker man någonting bara? Så där, hur funkar det egentligen?
Det är jätteolika egentligen beroende på vilken idrott. Jag som jobbar med fotbollen, där har man kommit ganska långt med det här. Man har en egen integrity officer på Svenska fotbollsförbundet till exempel. Det är inte alla idrottsförbund som har. Vi har en koordinator på RF. Han är ju då ensam för alla 70 idrotterna. Medan fotbollen har kommit långt och de har också ett avtal med ett bolag som heter Sports Radar. Som sitter och liksom analyserar matcher som sänds. Och också kollar, tar in egentligen från spelbolag vad som händer. Och spelbolagen rapporterar också om de ser att det börjar bettas på olika resultat. Så att det finns flera olika signaler. Men den viktigaste är ju att man som enskild individ faktiskt anmäler om det är så att man misstänker att det är någonting som inte är riktigt rätt.
Och nu när jag hör dig prata också så nu blir det ju väldigt mycket fotboll såklart också. Mm. Och det är oftast det man tänker på. Men det här handlar väl inte bara om de stora lagidrotten eller fotbollen?
Oh, nej.
Liksom, ens de kanske högsta serierna, utan det här försiggår väl?
Det är, kan vi säga så här, där finns pengar. Där finns det också de som vill tjäna pengar på det. Och vi vet, tennisen är väldigt utsatt. Den lilla idrotten i Sverige, men internationellt stora, cricketen, är väldigt hårt drabbad. Sen så, ja, jag skulle säga, tittar vi på vilka idrotter spelbolagen erbjuder spel på, så finns det en risk.
Hur kommer man in på det? Eller vad är det som kan hända? För att det enda jag tänker på, det är ju, ja, men det är en spelare som gör si eller så, eller någon bettar på den här matchen och så pratar man med att man ska rigga den, eller just den här otillåtna påverkan som vi pratar om. Vad kan hända då? Och vilka är det som blir, kan man säga, inom citationstecken, utsatta?
Ja, det kan ju vara egentligen alla som har en roll inom idrotten. Är man föreningsledare, kanske sitter i en styrelse, eller du kanske är ledare i ett lag, du är spelare. Det kan också vara så att du är närstående till någon aktiv. Så det är liksom ett spektrum. Så det är inte bara den här spelaren som fixar resultatet det handlar om. Det finns 2019 i Stockholm till exempel, så var det en ledare som erbjöd ungdomsdomare pengar för att det skulle bli ett visst resultat i den ungdomsmatchen. Det var 2 eller 3 sådana fall. Och det tänker man ju att det kanske, det var till och med matcher där man inte har resultatredovisning. Mm. Men den här ledaren ville att det skulle bli ett visst resultat. De ungdomsdomarna hade tillräckligt med skinn på näsan, så de anmälde det här och tog inte emot pengarna. Mm. Så den ledaren är avstängd, för det är ju det som sker. Mm. Det är ju att man blir avstängd från idrotten om det bevisas att man har gjort något fel enligt matchfixningsreglementet då.
Mm. Matchfixning påverkar ju så otroligt mycket mer än bara människorna i matchen eller människorna på loppet eller den
Absolut.
Som tar emot pengar eller den som ger pengar. Mm. Oavsett, det får ju såna otroliga konsekvenser.
Mm.
Och vad för typ av andra konsekvenser än bara att man blir avstängd? Vad kan det här bidra till?
En avstängning kan ju vara en 10-årig avstängning. Och det vet vi ju alla inom idrotten. Får du en knäskada så är du borta ett år, då kan din idrottskarriär vara över.
Mm.
Blir du då avstängd 10 år, då är den ju definitivt över. Så att det är ju, du riskerar ju ganska mycket just inom idrotten. Men sen så kan det ju också övergå i civilmål till exempel. Det kan röra sig om mutbrott.
Mm.
Och då blir det ju civilrättsligt. Och där är ju liksom, där jobbar ju idrotten väldigt tätt med polisen naturligtvis. Så det kan ju få andra konsekvenser också. Men jag tänker att det är ju man brukar säga 3 huvudgrupper som inleder det här med matchfixning. Och det är ju att det är grovt kriminella gäng som egentligen tar ut sina offer. Där de kan, någon kan vara till exempel skyldig pengar till det här kriminella gänget av olika anledningar. Och då måste ju den här fixa någonting för att liksom göra sig skuldfri. De kan också pressa dina anhöriga så att du gör saker. Den andra är ju ditt kompisgäng eller familjen. Någon som kanske har ett spelmissbruk som behöver få in pengar. Om du gör det här så kan jag satsa på resultatet. Du kan väl hjälpa mig med det. Det är också en av de huvudgrupperna. Och så spelare själva.
Mm.
Där man liksom går in och spelar på den egna matchen.
Men om man får reda på, för att det hände ju en incident i höstas kring det här, där det egentligen var tvärtom kan man väl nästan säga. Du kan väl berätta lite om den, för den tyckte jag var så intressant.
Ja, det är, jag tror att du tänker på den här, den historiska avstängningen. En kille som inte anmälde försök om matchfixning.
Just det, precis.
Han anmälde inte då till där man ska anmäla när han blev ombedd att fixa matcher. Och det är ju kriminellt gäng där hans kompis var skyldig dem pengar. Och han blir ombedd att fixa den här matchen och gör, säger nej, men anmäler inte. Så han sa nej till att liksom fixa gå in i det. Men det uppdagades därför att hans kompis ju blev, det kom upp i målet runt honom. Och då blev ju den här killen då enligt antimatchfixningsreglementet igen om att du ska anmäla, och det gjorde han inte. Så han blev avstängd.
Och det är ju just det här därför, dels vi sitter i podden idag för att vi tycker att det är intressant, vi vill ju gärna prata om dem, och vi ska ju prata om dem. Vi pratar ju hela tiden om, inom idrotten, att vi måste bryta saker som inte vi tycker om, och det här är ju en sån, för det är någon oerhörd tystnadskultur kring det här.
Det är det.
Och vad ska vi göra då? Hur kan vi göra? Du och jag, eller spelare, ledare, lag och förbund. Vad gör vi liksom för att bryta den här tystnadskulturen?
Du och jag har börjat.
Ja.
Vi är bra på att prata, du och jag. Det är liksom, det är steg ett. Det är att vi börjar prata och se att vi faktiskt har den här problematiken inom svensk idrott. För jag tror också att vi är så naiva. Det är som att nej, inte vi. Det sker inte här. Det är någon annanstans. Mm. Och det är i andra idrotter. Så att jag tror också att vi behöver liksom lätta på det locket och se lite inåt. Och också tänka, okej, om vi inte har det, jag tror att vi inte har det, men jag vet inte, då kanske jag ska förekomma så att det inte når. Och liksom göra rätt saker och informera att så här jobbar vi i vår idrott med de här frågorna. Och då är man på rätt väg. Att vi förekommer och att vi jobbar med det. Men misstänker man, ja, då är det ju dags att börja jobba med det. Och det är liksom handlingsplaner. Hur får vi ut det här till aktiva och ledare inom vår idrott? Och att vi blir också bättre på att sprida Min Match. Som är vår idrottens verktyg med utbildningsmaterial.
Ja, men just berätta lite mer om Min Match. För det är ju egentligen väldigt lättillgängligt också. Det kan ju gemene man
tillgängligt.
Gå in och kolla på vad det är för något.
Alla som har en dator eller tillgång till webben så är det ju minmatch.se. Och det är ju svensk idrotts gemensamma satsning tillsammans med polisen och Svenska Spel. Och då kan man ju tycka att det är jättekonstigt att ett spelbolag går in. Men de är ju också jättemåna om att idrotten ska vara ren från matchfixning. För annars blir det inte intressant att spela. Och då har man gjort den här Min Match och säg nej. För det är det som är liksom huvudpunkten egentligen. Säg nej vid första förfrågan om att få ett par nya dyra skor. Eller, för det är lite så det börjar.
Ja, just det, för det är ju egentligen inte själva spelandet, utan det är ju det här, det otillåtna kring det egentligen, som är det som kallas då för matchfixning eller anti-matchfixning.
Anti-matchfixning, precis. Vi vill ha bort det. Och där finns ju alla delar och det som vi jobbar med. Liksom, med vår folkbildning och att man kan liksom hitta verktyg. Hur pratar vi om de här sakerna? Och vilka frågor är vi ska diskutera med våra aktiva och ledarna? Och där är Min Match en superverktyg som vi behöver liksom visa upp mer. Och det har man ju också tagit fasta på. Så nu kommer den att uppdateras för första gången på flera år faktiskt. Och kommer väl släppas ny här i höst, hoppas jag att den kommer. Men innehållet är ju fortfarande aktuellt i den, så det är inte så att men vi väntar till i höst. Nej, gör inte det. Nej. Utan börja nu.
Och det är inte heller någon utbildning eller den hemsidan. Du behöver inte vara inloggad, det kostar ingenting. Utan det är bara att gå in och ta del av information och utbilda dig. Helt enkelt, följ stegen där.
Ja, följ stegen där. Och vill man liksom ha mer, gå på våra föreläsningar eller prata med oss idrottskonsulenter på RFCSU, så får man ju liksom också hjälp i det. För jag tror också att det är en stor och komplex fråga i och med att den är kopplad oftast till kriminalitet också. Inte, eller oftast ska jag inte säga, men det är, den i flera segment med otillåten vadhållning och vad är det som gäller. Och vi vill ju bara hålla på med vår idrott. Vi vill, så ta den hjälpen som finns, tänker jag.
Verkligen, jag tänker också personer som kanske lyssnar nu som är så här, men det här har jag faktiskt varit i kontakt med eller vad som helst. Så ta hjälp, det finns ju faktiskt hjälp att få, och om inte annat så finns det ju resurser hos polisen också.
Så är det.
Kring det här.
Ja.
Och det är så otroligt viktigt att veta, och det är också på ett sätt som vi bryter den tystnadskulturen också, att vi faktiskt hjälps åt i att stoppa den här typen av, men vi kan väl säga brottslighet.
Ja. Det är det ju. Ja, men det är det ju. Vi bryter ju mot vårt eget reglemente, men det kan också bryta mot civilrättsliga saker. Och det är väl det som är det obehagliga när det händer. Men då är det ju också så här, ja, men hur rapporterar man då?
Just det.
Och då är det ju, då finns en visselblåsartjänst på den här portalen Min Match, så finns den. Och då bara går man igenom och skriver, eller om man ringer. Men just på den, på webben, så skriver du ju. Eller också så kan man också direkt till Spelinspektionen. Eller direkt till ditt förbund. Det viktiga är ju att du berättar för någon. Och det är därför också viktigt att föreningar har sina handlingsplaner för det här, så att man vet vad gör vi, vem, om en spelare eller aktiv blir kontaktad, vem ska den kontakta i föreningen, och vem ska den i sin tur kontakta, hur går det här till, och sen så får man hjälp ifrån sina SF och SDF i de här frågorna.
Tusen tack Katarina Kondo för att jag fick prata med dig idag.
Tack Jennifer.
Och med det så lämnar vi samtalet med Katarina. Vad tar du med dig ifrån det här avsnittet, Jennifer?
Jo, men jag tar väl det jag mest tar med mig, såklart, är också att jag lär mig så otroligt mycket, och jag hoppas att vi kan fortsätta lära dem där ute att det här är liksom ett sånt otroligt stort problem egentligen, och att det är ett hot mot hela idrottsrörelsen. Och precis som Katarina säger, att man kan ju se det här som doping. Hur kul är det då att kolla på matcher eller tävlingar när man misstänker att det är någonting som faktiskt försiggår som inte ska vara där? Och det öppnar ju upp de här perspektiven på att det är så pass viktigt att vi måste börja prata om det här och ta tag i problemen, så att vi slutar helt enkelt fuska, kan man väl säga. Så det tar jag med mig.
Och jag tänker att det kanske är flera där ute som tänker att men hur vanligt är det här egentligen då? Som vi har varit inne på, så blir det allt vanligare. Och det är svårt att hitta siffror på liksom hur vanligt det egentligen är. Men som ni är inne på, så är det kanske som störst inom fotbollen, än så länge i alla fall. Eftersom det finns flest utövare och kanske mest pengar också där. Vanligast att spela på det. Och det fanns en undersökning som, jag hittade en undersökning som SVT Sport gjorde i maj 2020. Så för lite knappt ett år sedan. Där de då gjort en enkät med 619 fotbollsspelare i de tre högsta divisionerna. Och det säger lite drygt 11% att de har kännedom om fixade matcher som inte har varit medialt uppmärksammade. Så att det är ju drygt var tionde spelare har ändå koll på att det här har skett då, av de som har svarat på det här. Och 17 av de 619 som svarade på enkäten säger att de har blivit kontaktade för att hjälpa till att fixa matcher. Så att man kan ju tycka att det är marginellt med 17 av 619, men det är ändå... Ja, det är ett helt gäng, så att det blir ju allt vanligare ändå.
Ja, verkligen. Och just att så här, det kanske inte låter, som du säger, ganska mycket. Eller det låter inte som att det är så mycket. Men just också att då är det ju verkligen på högsta nivå. Och det som är problematiskt är att det går längre och längre ner i seriesystem. Och man spelar på andra saker. Det är ju därför också, ja, men som Svenska Spel, de har tagit bort de här grejerna att man kan... betta på exempelvis när man får ett gult kort eller när första målet görs eller om det ska bli en straff eller vad nu det är, för att de ska försöka ta bort så mycket som möjligt som går att liksom påverka då. Så det ska bli svårare helt enkelt.
Ja, och det jag tänker att om ni som lyssnar ska ta med er någonting ifrån det här, så kanske att öppna ögonen lite grann för att det kan faktiskt hända i era närhet, och ja, men börja prata om saker som ni ser lite misstänksamma ut på olika sätt. Det är inte meningen att vi ska gå runt och efter varje misstag på match så tänka att den här har nog lagt sig, eller någon som har varit dåligt formtoppad till någonting, att den här har nog lagt sig för att den har spelat på det, utan det ska vi inte behöva göra, men i alla fall hålla det i bakhuvudet att det förekommer ändå, att se till att prata med varandra om det.
Ja, precis. Jag slår åter ett slag mot det som vi pratade om också, utbildningen minmatch.se, alltså hemsidan minmatch.se, för där kan man ju få såna här, ja, men lite klarhet i vad det är för någonting också, och tips och tricks. Så den kan man ju ta del av.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU. Idag så pratade vi om matchfixning, och som vi nämnde flera gånger i avsnittet så kan ni få mer hjälp ifall ni går in på minmatch.se eller om ni kontaktar er idrottskonsulent. Vill ni komma i kontakt med oss som gör podden, då gör ni det enklast via vårt Instagram-konto. Där heter vi Här pågår föreningsidrott ihopbundet i ett ord. Eller så kan ni mejla till podd@rfsisu.se. podd@rfsisu.se. Vi är tillbaka igen med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hoppas vi hörs då.